A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu har vi kommit till en lista som känns up your alley, kan man säga så? Ett uttryck jag inte ofta säger.
Här är det rakt upp i min allé och rätt ner i min kaffekopp. Det är precis såna här listor jag drömmer om att göra. Så det här är kul att någon, det var väl någon som skickade in och bad att du skulle göra det här. Ja. Mm.
Riktigt bra och rolig lista på alla sätt och vis, men så jäkla svår. Den här var svettig tycker jag.
I alla fall kriterierna liksom. Var ska vi säga vilket ämne det är först?
Ja. Storklubbar som inte spelar toppligorna. Kan man enkelt sagt säga så?
Ja, alltså topp 5 klubbar utanför högsta ligor just nu. Vilka är de 5 största klubbarna utanför världens alla högsta ligor? Just nu.
Just nu. Så då är det om man skulle vilja gjort det enkelt så hade man ju bara tittat på Zweite Bundesliga och Dritte Liga och sen hade man haft sin topp 5-lista. Men så enkelt har vi inte gjort det.
Nej, det hade varit tråkigt också med 5 tyska klubbar. Men jag ska faktiskt villigt erkänna att på min bruttolista fanns det många tyska klubbar. För det är ju många stora drakar där, eller ska vi säga dinosaurier, som svajar betänkligt just nu. Men det finns ju mycket att hämta från andra länder också. Jag menar England. England har ju mer än 20 stora klubbar. Så det är klart att man får spela under högsta divisionen liksom. Men det fanns väldigt mycket. Vilka kriterier gick du på här? För här kan man ju, jag diskuterade det här, Staffan återkommande i vår podd, fast han inte varit med än. Han borde vara med och lista någonting.
Ja, verkligen. Staffan, kom med ett ämne och var med.
Ja, verkligen. Men han blev väldigt engagerad i den här topp 5 stora klubbar. Och för honom märkte jag, var det ett viktigare kriterium att klubben, alltså avståndet från klubbens peak till där klubben är nu. Till exempel, jag tror inte att den här klubben kommer dyka upp på din lista, men typ Malaga, de spelade ju kvartsfinal i Champions League och nu ligger de i spanska tredje divisionen.
Det var en liksom, bubblare.
Det var viktigt för Staffan det här. Fallet från glory to shame liksom, att det är fallet är större än något annat.
Men det är kanske en annan lista. Topp 5 fall.
Ja, verkligen. Där blir ju några av de här inblandade också. Men ja. Nu bakar jag in väldigt mycket fakta i den här frågan. Men så som jag tänkte kring kriterierna så fanns det vissa liksom stöttepelare som man var tvungen att luta sig mot. Och det ena är historia och tradition. Den här klubbarna ska helst ha vunnit någonting. De ska ha varit titelstinna. De ska ha liksom varit en sportslig maktfaktor i det land där de kommer ifrån. Okej?
Okay? Yes.
De ska vara stora. Och då pratar vi liksom publikstöd, publiktryck. Hur många följer de i staden? Hur många kommer och kollar på deras matcher? Hur många följare har de globalt? Det är också en väldigt viktig faktor. Och så liksom kan vi blanda in då en tredje faktor som är tradition. Och då menar jag inte bara titlar, utan jag menar, för det har vi redan avverkat, men jag menar tradition i form av så här, vilken typ av spelare har spelat här? Stora spelare som har liksom funnits i den här klubben genom åren. Vad, lever de upp till det idag? Så det var för mig de tre viktigaste kriterierna i alla fall.
Väldigt bra kriterier. Jag tror jag bockar i samtliga där. Samtidigt tyckte jag att det var svårt på många sätt och vis, för att hur ska man ranka titlar som togs för nästintill 100 år sedan, jämfört med andra klubbar som kanske tog titlar för 30 år sedan. Alltså, väldigt svårt att balansera det, men jag har väl ungefär gått på samma snöre som du har gjort.
Jag tycker både 100 år och 30 år är en evighet i fotboll, så även om det är stor skillnad i 70 års skillnad, så är det ändå liksom för långt bort för att spela egentligen spelar stor roll nu, men båda har ju haft ett arv som de, ett sportsligt arv som de har försakat, så är det ju. En annan grej är att ta med sig det här, var går gränsen för att en storklubb inte ska räknas som en storklubb längre? Och om vi då tar ett exempel, ska snyta något ur hatten här bara, som jag kanske inte nämnde på min lista, men
jag har ett lag där, all respekt, Nürnberg.
Nürnberg, bra, jättebra alternativ. En stor klubb i Tyskland som har vunnit massor. Vi pratade om det förr, inte när. Hur mycket har de vunnit?
Kanske? 9 ligatitlar.
Inte Bundesliga, men tyska liga 9 gånger.
Ja, precis, sammanlagt och så. Och sen har de också vunnit 4 DFB, alltså cuptitlar, och har varit stora. Alltså, nu snackar vi 60-talet och lite sånt. Alltså verkligen långt tillbaka. Och som just nu är i Zweite Bundesliga och självfallet har studsat upp och ner lite där, men är ju sett till andra klubbar inte fanbase-mässigt och sådant så stora som andra kanske är.
Nej, alltså de har väl en stor fanbase också, men här har liksom tidens tand tagit ut sin rätt, så att man ser ju inte längre på Nürnberg och inte gjort det på evigheter som ett lag som kan vinna en titel. Alltså inte ens för 20 år sedan tänkte man att Nürnberg kan vinna en titel. Vilket andra klubbar som kanske kommer till, man tänkte så kring. Sen finns det ju så här typ IK Göta, om vi ska prata svensk ishockey. De vann väl liksom första svenska ishockeymästerskapen och är en av de klubbarna som vunnit flest gånger. Men eftersom att de inte har vunnit sedan 30-talet så är de ingen publik längre. Och därför är de enligt mig ingen stor klubb. Ur en svensk fotbollskontext så kan vi väl prata om, ja men Öster, titelmässigt, och Örgryte, titelmässigt, två stora svenska föreningar. Men finns publiken där? Nej, det gör ju inte riktigt det liksom. Så de är ju inte riktigt storklubbar. För mitt hjärta då, HIF som ligger i Superettan också, de är också titelstinna ur ett svenskt perspektiv. Publiken är ju definitivt mer än Öster och Örgryte. Men sen kan ju de inte mäta sig med de klubbar vi kommer prata om idag. Men i en svensk kontext så kanske HIF hade varit den mest rimliga att slänga in här. Så tiden, brist på titlar brukar ju ofta förminska antalet supportrar. Och då är klubben kanske inte stor längre.
Exakt. Bara angående Nürnberg. De har en så kallad Bundesliga-titel. Dessförinnan vann de ju också tyska ligan. Så början på 1900-talet, så 20-30. Men 67-68, då var det Bundesliga som vi känner till idag. Var korrekt.
Och så tänker jag lägga in här innan vi går vidare med en långt intro här, förlåt allihopa. Men så det kommer finnas klubbar som folk kommer känna, varför är de inte med? Jag kommer slänga ut mig 3 stycken redan nu, för jag tror inte att du kommer ha med de här, Kevin. Men liksom
lägg
bara
in dem direkt.
Förklara varför de inte är med. Vi har Parma, som ligger i Serie B nu. Vi har Leicester i The Championship. Och vi har Blackburn Rovers i The Championship. Parma är en regional klubb som snittar typ 10-12 000 på sina läktare. Fantastisk klubb. Ett av mina första favoritlag. Min första fotbollssupportergrej var Parma Keps. Men Parma var bra i ett drygt årtionde. De gick upp i högsta serien första gången tidigt 90-tal. Och så vann de hur mycket titlar som helst ute i Europa och inhemska cuptitlar på 90-talet. Och sen har de inte varit bra. Var det sig före eller efter? Så nej, det är ingen stor klubb. Blackburn, ja, de vann Premier League i mitten på 90-talet. Men varken förr eller senare, och det kommer typ 14 000 att titta på deras matcher. Det är ingen stor klubb. Leicester, ja, de vann Premier League så sent som 2016, men har aldrig varit och är fortfarande inte en stor klubb.
Ja, bra. Bra gjort. Men vem hittar vi då på din femte plats?
Plats 5.
Ja, men det här är en klubb då som där titlarna kanske inte riktigt, titlarna spelar lite mindre roll för den här klubben, och det är framförallt det massiva publikstödet som gör den här klubben till en sån massiv faktor som det verkligen är. De ligger just nu i talande stund på 14:e plats i sin nations andra division. Vi pratar om Zweite Bundesliga. De ligger 3 poäng från nedflyttning och de har faktiskt hotad existens. Detta bara ett par år efter att de kom tvåa i högsta serien. Och bara 5 år faktiskt efter att de spelade slutspel i Champions League. Vi pratar om Schalke 04. Och det här är ett drygt årtionde efter att de spelade semifinal i Champions League. Det är alltså klubben som har fostrat spelare som Manuel Neuer, Leroy Sané, Ilkay Gündogan, Joel Matip, Jens Lehmann, Mesut Özil, Benedikt Höwedes och så vidare. De ska inte vara här. Som sämst ska ju Schalke ligga typ 8 i Bundesliga. Alltså som sämst. Och dess publiksnitt, jag vet, det är du som tjatar hål i huvudet på mig om det här, Kevin. Men jag får göra det på våra lyssnare då. Det är ett publiksnitt den här säsongen. 61 502 personer. Det är 10:e mest i världen. Alla fotbollsklubbar inräknat, alla serier inräknat. 10:e mest i världen. Och då förstås den första klubben från någon division utanför den högsta att ligga på den här publiksnittslistan. Det som talar emot Schalke här är ju deras dammiga prisskåp. De har alltså inte vunnit ligan sedan 58. De har alltså aldrig vunnit Bundesliga. De har dock vunnit i hyfsat modern tid UEFA-cupen 1997 och ett par cuptitlar sedan dess. Och är väl den klubb, rätt om jag har fel, som kommit tvåa flest gånger i Bundesligas historia. Schalke är en gigantisk klubb. De hade kunnat vinna 0, men med det publikstödet gör de ändå till en stor klubb. Schalke, hotad existens, borde spela typ Champions
League. Verkligen på alla sätt och vis. Och man kan ju lägga till där att de har 174 000 medlemmar. Det är på plats 6 på världsrankingen när man tittar på fotbollsklubbar.
Åh, jäklar.
Ja, det är otroligt.
Det är faktiskt otroligt.
Högst upp hittar vi självfallet Bayern München på 300 000 plus. Det är mäktigt på alla sätt och vis.
Det är mäktigt, men de är ingen sladdande storklubb. För dem så sladdar de när de ligger tvåa. Men
precis, då fallande storklubben. Ja, jag kan ju bara skriva på här och lär ju återkomma till Schalke senare i det här programmet. Men
jag gissar att Schalke är din etta.
Nej, det kan jag avslöja redan nu. Det är de inte. Det är de inte.
Okay.
Men de hör hemma på en sån lista på alla sätt och vis. Det gör de verkligen.
Det gör de.
Ja, jag har faktiskt lite roligt ändå att du går till Tyskland. Då går jag till England istället. Jag har gått till ett lag som har, skulle jag väl säga, på något sätt blivit en kultklubb. Har varit det dessförinnan också, men blivit det ännu mer, tror jag, de senaste åren tack vare kommersialiseringen. För att folk har tagit in dem via olika sorters serier och verkligen njutit och kanske brustit ut av skratt och gråt när de har följt Sunderland till I die på sina skärmar. Och det är Sunderland jag nämner här då.
Ja, det förstår jag.
Ja, det har varit väldigt märkligt annars. Och här är vi igen. Alltså, de har ju vunnit den så kallade engelska ligan, men vi måste ju backa bandet ordentligt här. Alltså, vet du när senaste gången var?
1973 kanske?
Nej, enligt mina uppgifter 1935-36.
Aj, ja, ja. Det kanske är FA-kuppen och sånt där. Man på
exakt. Ja, FA-kuppen vann de senast 72-73.
Ah, jag såg ju det 73.
Snyggt. Det är det senaste. Eller, de har ju så här. Ja, det är det senaste stora titel skulle jag väl ändå vilja påstå. Men dessförinnan på 10-talet, alltså 1912, 1913 och sen till och med tillbaka till 1891-92. Så det här är verkligen way back.
Så är det ju.
Men här är det kanske lite som Staffan var inne på, som vi var i början på program. Det här är ju ett lag som har fått ordentliga smällar genom åren och egentligen bör, här har du ju betydligt bättre koll än vad jag har, men enligt mig bör de ju egentligen vara i Premier League med tanke på fanskapet och följarskaran och traditionen och hela klubben i sig. Så Sunderland är för mig givna på den här listan.
Ja, det är de inte för mig. Jag gillar att du tar upp dem, jag gillar hyllningen till Sunderland till I die. Man gillar ju The Black Cats, liksom. Gammal svensk klubb med Stefan Schwarz och Radde Pritza och Jocke Björklund och sådär. Men jag tycker att det finns, vi får se om du har det på din lista. Jag har det i alla fall. Jag tycker det finns större klubbar i England som är nere och slida runt. Och det är faktiskt så att jag kämpade lite med detta. För Sandra snittar ju alltså 40 000 på Stadium of Light nu i andra divisionen. Det är ju inte Schalke-siffror, men det är ändå helt sjuka siffror.
Mm.
Och jag var tvungen att fråga vår kära kollega, programledare, kommentator, producent Tobbe Karlsson, som ju är Sandland-supporter och som reser till Sandland några gånger per säsong, om det var okej för mig att peta Sandland ur den här listan. Och så visade jag då den andra engelska klubben som jag hade. Och han gav motvilligt med sig på det. Men jag får återkomma dit strax, för det är faktiskt min trea. Vi ska någon annanstans nu på fjärde platsen. Jag köper att Sandland är med i sammanhanget, men jag tycker att det finns andra större engelska klubbar som sladdar.
Mm, okej. Okay. Spännande att se om vi träffar lika där då, eller inte.
Gemensamt för de två första klubban här, Schalke 04 från Gelsenkirchen och Sandland från, ja, Sandland, det är att de är ju gruvortsklubbar, gruvindustriklubbar. Sandland har ju till och med i sitt klubbmärket Colliery Wheel, alltså så här gruvschaktshjul, medans Schalke har en nithammare som man använder då nere i gruvorna.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Plats 4.
Vi stannar i gruvstäderna, men tar oss till en fransk sådan. Vi åker till Saint-Étienne, som ju är Lyons, mitt kära lags största rival. Det här är betydligt mindre publikmässigt än Schalke 04, men vi pratar ändå om en av Frankrikes mest supportade klubbar, Le Vert, Les Stéphanois. De har alltså ett snitt på 20 000 personer i bottenändan av Ligue 2, alltså den franska andra divisionen. Det är ju ett snitt som imponerar givetvis, och ett snitt som jag tror var typ så här sjätte bäst i Frankrike överlag, trots att de då är i botten i andra divisionen. Som då Sandland och Schalke från en gruvstad. Men till skillnad från Schalke så pratar vi här om en titelstint klubb, en klubb som har vunnit titlar. 10 ligatitlar. Det är näst flest i fransk, konstigt ord.
Flamländska.
10 ligatitlar, det är i alla fall näst flest i fransk fotbollshistoria. Bara PSG har tagit fler, och det gjorde de med sin senaste ligatitel, för de har tagit 11. Så jag menar, Saint-Étienne har ju varit den stora tillsammans med Marseille, historiskt sett. De har 3 flest franska cuptitlar, samt spelat en final i gamla Europacupen. Då förlorade de 1976 mot Bayern München med 1-0. Men det här är ju då dessutom Michel Platinis klubb. När han var Zidane, före Zidane, då var det i Saint-Étienne han spelade. Så här tycker jag det är en klubb med publikstöd, definitivt med titlar och historia. Och sen den här traditionen att liksom kunna bära spelare som Michel Platini. Saint-Étienne, min 4.
Fint, härligt. Jag har ju ingen stark blick på den franska fotbollen och dålig koll där. Men det där är ju ett lag som man har bland annat inom fotbollmanager fått ta del av när det kommer till historik och sådant. När man nördar ner sig i historien och vad de har varit tidigare. Så väldigt bra att du nämner dem i det här sammanhanget, tycker jag.
Mm.
Men de är inte med på min lista.
Nej, va?
Ja. Men jag går faktiskt till grannlandet, Spanien.
Oh.
Och tar mig dit. Och här, jag kände när du började avsnittet och pratade och clashade ner vilka lag som inte borde vara med. Då kände jag plötsligt, vad fan, har jag då tagit ett lag nu som egentligen inte borde få plats här? Men jag står fast mitt kast. För att jag blev charmad av dem när jag var yngre. följde världsfotbollen i stort och blev lite småkär då i en spelare som senare också spelade i Tyskland, som jag är väldigt svag för på alla sätt och vis. Och han var ju bland annat, jag vill inte avslöja för mycket ännu, men jag kan ju slänga fram en spelare som också spelade i det laget som högerback och som nu har lett Messi till en VM-titel. Vem är det jag pratar om? Jag
pratar om Lionel Scaloni som spelar tillsammans med, jag gissar, Roy Mackay i Deportivo La Coruña.
Du läser mig som en öppen bok.
Så är det.
Ja, Deportivo La Coruña, och de är ju just nu i tredje divisionen om jag har förstått det hela rätt, och har ju verkligen fallit, och där kommer ju lite det som Staffan var inne på, alltså från höjden man var, man spelade Champions League regelbundet, man nådde kvartsfinal, man nådde semifinal, man vann spanska ligan, alltså La Liga 99-0-0 och spanska kuppen flera gånger. Och självklart inte samma stöd och tryck som du nämnde tidigare med bland annat Schalke. Men det här är ändå en klubb som jag tycker de hör ju hemma i La Liga åtminstone, med tanke på dess historik.
Ja, alltså här tvistades faktiskt Staffan och jag väldigt mycket, för jag har inte Superdeppor med på min lista. Mm. Av den anledning som jag nämnde kring Parma och Blackburn till exempel, att de, yes, och Sampdoria skulle man kunna slänga in här också. De var bra ett årtionde liksom, drygt. Deppor var väl kanske riktigt bra i 14-15 år. Spelade semi Champions League, mm, som du sa, kvartar, och vann ligan en gång och vann väl Copa del Rey också. Hade spelat som Rivaldo, Juan Carlos Valeron och massa superspelare, Diego Tristan och sådär. Fantastiskt, underbar årgång. Jag älskar också det där Deppor. Men för mig diskvalificeras de för att de egentligen historiskt sett bara varit så bra i typ ett decennium eller ett och ett halvt decennium. Men Staffans poäng, som jag säger inte vad som är rätt och fel här, men utifrån mina kriterier så platsar det inte. Utifrån Staffans kriterier och utifrån dina då, som jag tolkar dig rätt, så är ju det här raset oerhört viktigt. Att så här, från La Liga-vinnare till spanska trean. Och det ligger ju någonting i det. Jag måste erkänna det, att så här, den här klubben den ska inte ens ligga i tvåan. De ska ju ligga i ettan. De är ju Galiciens största tillsammans med Celta Vigo.
Mm.
De spelar alltså just nu på fotbollens bakgård där i trean för, är det andra eller tredje året i rad? Och de möter ju, så deppigt nog för dem, de spelar ju derby mot Celta Vigos B-lag i den här divisionen. Är det så deppigt så det är ju en av mina liksom fotbollsresor nu som jag verkligen vill göra. Det är att se dem i trean, för det är mycket häftigare än att se dem i högsta serien. Nej, men jag köper att man kan räkna så som du och Staffan gör, men jag tycker att deras fall är större än vad de är som klubb, om du förstår vad jag menar.
Man skulle kunna dra lite paralleller till fotbollsspelare som vi varit inne på tidigare, med världens bästa fotbollsspelare genom tiden, med Ronaldinho, kort brintid.
Verkligen, alltså, ja, precis så.
Tittar man på den perioden, nu skulle jag inte säga att Deportivo var världens bästa klubb eller någonting sånt, men ja, du förstår vad jag menar.
Ja, men typ, lite, de var ju svinbra där ett tag.
De var ju väldigt bra, de var väldigt bra. Så ja, Deportivo.
Deportivo.
Mm. Vilka hittar vi på tredje plats?
Ja, men jag går till en klubb som var som senaste gången de var som bäst. Det var typ när Deportivo var som bäst. Och nu har vi kommit då till den här engelska klubben jag har valt istället för Sunderland. Leeds United, en av Englands största klubbar sammantaget. Och visst, de har faktiskt 4000 färre än Sunderland på sina läktare på Elland Road i andra divisionen. Bara inom citationstecken 36 000 åskådare i snitt. Men det är ju ganska mycket. Så de har inte vunnit lika mycket titlar som Saint Etienne, men de har ju vunnit i mer modern tid än Sunderland och vunnit betydligt mer än Schalke. 3 ligatitlar, en FA-cup-titel, en ligacup-titel, 2 i både Europacupen och Cupvinnarcupen, semifinal i Champions League 2001 typ. Enligt Forbes fortfarande en av världens 50 mest värdefulla klubbar. Och namnen, här finns det historia och tradition, Kevin. Don Revy tränade, Brian Clough floppade, gjorde till och med en hel film om Brian Cloughs flopp i Leeds, The Damned United, och en bok dessutom. Marcelo Bielsa, spelare som Jackie Charlton, Billy Bremner, Norman Hunter, Peter Lorimer, Eric Cantona, Gary Speed, Mark Viduka, Jimmy Floyd Hasselbank, Harry Kewell och så vidare och så vidare. Därtill får ju de extremt mycket gratis, precis som Sunderland, av att de nyligen varit i Premier League. Globalt intresse. Det kan ju Schalke och Centret igen bara drömma om, för det har ju Leeds och Sunderland. Så Leeds är min tre.
Jag skriver under. Rakt av. Det är exakt den klubben som hittar hem på min tredje plats också. Och ja.
Jaha, vad kul. Ja. Det var roligt. Då behövde jag aldrig dra den där Leeds mot Sunderland.
Du beskrev också deras varför de ska vara på den tredje platsen på det bästa möjliga sättet. Så jag drar inte ut på det här helt enkelt och tackar för motiveringen.
Mm-hmm. Ja, då får vi fortsätta då. Andra platsen. Ja. Nu kommer du bli upprörd, Kevin. För här kommer en tysk klubb. Jag lurade dig och sa att jag inte skulle ha några tyska klubbar, men jag har faktiskt två.
Ah.
Här kommer en tysk klubb som jag tror, nu när du har avslutat att Schalke inte var etta, så tror jag att det här är din etta. Och det kommer göra dig upprörd. För på andra plats hittar vi... Ja, vilka då, Kevin?
I roten hosen.
Så är det. De röda shortsen, rödbyxorna. Hamburg. Hamburger Sportsverein. Der Dino. Der Dinosaur.
Alltså, det här är den givnaste av givna.
Nej. Den givnaste av givna kommer sen.
Herregud.
Men vi kör HSV då.
Väldigt spännande att se. Ja. Mm.
Det finns ju bara fyra klubbar som har vunnit fler ligatitlar än HSV. Och bara Dortmund och Bayern alltså vunnit fler tyska ligatitlar än HSV då. Mm. Och det är bara Dortmund och Bayern som har vunnit ligan senare än HSV av de fyra. De andra var typ Nürnberg och vilka nu var.
Mm.
HSV var ju länge Der Dino, alltså Bundesligas dinosaurie som varit längst i Bundesliga. De var ju unabsteigbar, visst är det rätt översatt?
Yes.
Alltså onedflyttningsbara.
Yes.
Hur var uttalet? Jag vill höra dig säga det.
Jag låter det vara, jag tyckte det var fantastiskt. Det var perfekt uttal.
Unabsteigbar!
Unabsteigbar, precis. Det är helt rätt.
17:e bäst publiksnitt i världen, 55 000 åskådare. Det är bara Schalke som har fler i någon lägre division i hela världen. Sen har ju de det som Schalke inte har, och det är ju, du får dra det Kevin, för du har ju dem som etta. Så varsågod, dra historiken.
Alltså de har ju en otrolig historik. Jag kan ju börja bara i den änden som du var inne där med Schalke, men jag vill också understryka det här. De har inte lika många medlemmar som Schalke, men de har 100 000 medlemmar. Alltså de nådde just en milstolpe för ett par månader sedan, och det har de gjort under tiden de har varit i Zweite Bundesliga. Alltså de har verkligen vuxit trots att de har varit nere i Zweite BL och ja, inte haft det bra där. Men som du var inne på, de har vunnit Bundesliga, eller rättare sagt Bundesliga 3 gånger. De har vunnit cupvinnarcupen en gång, de har vunnit European Champions Club Cup Winner, de har vunnit väldigt mycket, och de har haft
Europacupen, gamla Champions League.
Tack så mycket. Och de har ju också haft enorma spelare i sina klubbar. Den stora ikonen som kanske inte den stora publiken känner igen, det är ju Uwe Seeler. Den extremt ödmjuke före detta, han gick tyvärr bort för ett par år sedan, målkungen i Tyskland, som också spelar tillsammans med Franz der Kaiser Beckenbauer, och han var ju också med när HSV vann bland annat Bundesliga på 70-80-tal, när han kom tillbaka från USA en kort sväng där. Så han var ju också där och gav sin blessing till den här klubben. Så HSV har ju en enorm historik, och precis som du var inne där på med just att de alltid har funnits i Bundesliga. Alltså det är Dino. Det fanns den här klockan som bara tickade varje sekund som de har varit där uppe, och när de åkte ner så var de ju tvungna att ta ner den klockan. Så det var väldigt extremt deppigt. Och i talande stund är man fortfarande i toppen av Zweite Bundesliga och försöker återigen på något vis avancera upp. Man har ju gång på gång precis hamnat utanför avancemanget, och ja, får verkligen skylla sig själva för att de har egentligen haft förutsättningar för att ta sig upp. Men de har ju...
Är det fjärde året i rad de är i andra divisionen eller?
Nej, de är inne på sin sjätte säsong.
Åh, jäklar, herregud.
De gick ju ner säsongen 17-18 när de hamnade på 17:e plats i Bundesliga, och sen dess har de kommit 4-4-4-3-3, och 3 är ju kvalplats, och där har de ju två gånger om åkt.
Visas mot Hertha och
så var det inte Stuttgart?
Jo, det var det. Jo, det känner jag igen, Stuttgart.
Mm. Men nu är de ju just för tillfället faktiskt i talen en stund, slår i trä på andra plats. Och vet du vem som är först just nu?
Sankt Pauli,
stadsrivalen. Pauli. Mm. Tänk dig att få upp Pauli och HSV till Bundesliga.
Där är bytte första veckan i maj, ska vi åka och kolla.
Det hade jag inte sagt nej till.
Nej, jag menar det.
Ja.
Du, får man lägga till några spelare här?
Yes.
Felix Magath, Horst Rubers, Tony Yeboah, Vincent Kompany, Rafi van der Vaart, Kevin Keegan och så vidare. Och om jag har förstått det rätt, Kevin, så är det liksom historiskt sett, Bayern München har ju liksom, det byts ju rivaler mellan Bayern givet att de andra går i cykler. Dortmund har varit största rivalen, 1860 München har varit största rivalen, Borussia Mönchengladbach har varit största rivalen, FC Nürnberg har varit största rivalen, men över tid, överlag, som jag förstår rätt, så är liksom HSV som är den stora, stora, stora rivalen. Liksom.
Ja, definitivt. Nu har de ju tyvärr inte kunnat mäta sig på ett rättfärdigat sätt de senaste åren, men så är det definitivt. Och HSV, precis som du var inne på, med alla de här stora spelarna, min farbror är ju ett stort HSV-fan och han har ju bland annat en Kevin Keegan-tavla hemma, signerat av Kevin själv. Så det har man fått höra ett par gånger, just den storyn. Men det är som du är inne också på med de här spelarna, Felix Magath och finns ju kopplingar. Vi hade ju bland annat också en Paulo Guerra, om du minns honom. Slog inte så stort kanske i HSV, men också förflutet i Bayern München och så. Så det är en klubb med en anrik historia som verkligen hör hemma i Bundesliga.
Men inte ens nämnt Hertha Berlin kom jag på. De kommer inte vara med på någon av våra listor.
Nej, men jag tycker ändå, alltså, när vi pratar om dessa klubbar.
De har inga titlar ju.
De har inga titlar och ja, de har också ett fanbase så, men jag tycker, ja, jag sa ju till dig innan vi spelade in, jag kunde lätt tagit 5 tyska klubbar nästan, men om man ska ta 2 tyska klubbar så är det ju just HSV Schalke, och vi kan ju gå till min andra plats, och det är ju då Schalke som vi har redan pratat om tillräckligt mycket nu, men jag tycker att de hör hemma här på en topp 5-lista och upp i toppen nästan med tanke på just det här. Klubb i världen med flest medlemmar. Alltså det är så fruktansvärt galet att de är i Zweite Bundesliga. Och när de också åkte ner, det var ju, alltså det var fruktansvärda scener, och det har ju också varit supportrar som har attackerat tyvärr klubbmedlemmar och allt möjligt. Så det kommer ju med en lite bitter eftersmak också på alla sätt och vis, för att det finns så mycket känslor i det här, för att det är så många som är involverade.
Alltså för de som inte förstår Schalke, så är ju Schalke att jämföra med ärkerivalen Dortmund. Det är som att Dortmund skulle ligga och sladda i botten av andra ligan. Och Schalke hade ju den dragningskraft, som man kommer ihåg, för bara 10 år sedan så hade ju de ett anfallspar som hette Raul och Klaas-Jan Huntelaar. Mm,
precis.
Det är en stor jävla klubb det där.
Verkligen. Och man ska säga att Schalke har också varit den klubben som har haft bäst ungdomsverksamhet. Du nämnde ju flera spelare, Draxler, Özil och Manu Neuer. Alltså de har ju varit så extremt duktiga på att ta fram den här talangen, verkligen, i den tyska fotbollen. Så nej, fantastiskt FM-lag att spela med. Men Leo, jag vet inte, ska du gå och skämmas nu eller? För att,
nej.
Vilka jäkla
klubb. Det är du som går och skämmas för att du har missat de här. Det är du som går och skämmas för att du missat de här.
Vad har jag missat?
Nej, men det är ju faktiskt sjukt. Men förra året, 2023, så åkte brasilianska Santos ner i andra divisionen. För första gången i deras 111-åriga historia. Det här är alltså, och som ni förstår, det här då min första plats. Det här är alltså Pelés klubb. Det är Neymars klubb. Det är klubben som har vunnit Interkontinentalkuppen 2 gånger. Bara Real Madrid, Milan, Boca och någon till har vunnit den 3 gånger. Santos var första brasilianska klubb att vinna Copa Libertadores, alltså sydamerikanska Champions League. De har då motsvarande 3 Champions League-titlar, alltså 3 Copa Libertadores-titlar, vilket är delat flest av alla brasilianska klubbar. De har 8 brasilianska ligatitlar, vilket är näst flest i Brasilien, bara Palmeiras har vunnit fler. Så kortfattat, Santos ner i andra divisionen, det är som att Inter, som aldrig åkte ur Serie A, det är som att Inter skulle åka ur Serie A. Ja, det är väl en bra jämförelse. Eller att Arsenal skulle åka ur Premier League.
Ja. Fan. Ja. Den är lurig och på något vis knuffa undan.
Det är ju svårt att jämföra europeiskt med sydamerikanskt.
Det är väl det enda jag skulle kunna komma med här, med det europeiska kortet. Men det känns lite, lite konservativt och gubbigt att ta fram det kortet. jag får... Ja, till och med Pelés klubb på Neymar. Det är jäkla mycket. Och om Beckenbauer hade haft HSV som Beckenbauer har med Bayern, då hade jag kanske kunnat pusha HSV ännu högre. Men... Alltså,
Av alla de vi räknat så har ju liksom Santos kanske inte har flest titlar. Det har väl då Saint-Étienne.
Mm.
Men Santos har ju... Alltså Santos är ju som att Saint-Étienne hade vunnit Champions League flera gånger.
Mm.
Och det har ju Saint-Étienne inte gjort.
Nej.
Och sen har de mycket större, alltså de har ju enormt följe. Det kommer ju hur många tusen som helst att kolla på deras matcher och massa medlemmar. Alltså Santos är, det är svårt för oss att förstå i en europeisk kontext, men Santos i min bok, på min lista, är en större klubb än Hamburg och Schalke och alla andra vi har nämnt idag.
Ja, nej, här trodde jag verkligen inte att du skulle kunna komma undan. Jag trodde verkligen att här skulle, det skulle vara som en så här musfälla. Du bara kliver rakt in till osten och tror att du har lyckats på något vis komma runt mig. Men nej, chi fick jag. Ja, hatten av.
Mm, Santos hatten av. De har ju, sen Pelé dog har de ju satt en krona ovanpå klubbmärket för att symbolisera Pelé. Så jag får lyfta på den kronan då.
Mäktigt, ja. Kära lyssnare. Vilka klubbar har vi missat som ni tycker borde ta plats i topp 5? Det här var ju som sagt väldigt svårt. Jag börjar redan tvivla på en eller två lag som jag har tagit med, men man får stå sitt kast och det är ju som sagt inte alltid lika givet vilka lag eller vilka respektive spelare eller vad det nu vi listar ska vara med på listan. Det är lurigt.
Nej. Nej, det beror ju på kriterierna också. Alltså utifrån den vinkel som du och Staffan verkade gå in i så är ju Deportivo en superrimlig, kanske den mest rimligaste. Kanske den ska vara etta då egentligen.
Mm.
Så ja, det beror på vad man väger in i storklubb och så.
Ja, men Leo, fan, är du lite smak nu. Jag tänkte verkligen nu när du sa att här var HSV2, jag tänkte nu kan du inte komma med någon jäkla hittepåklubb som har hittat någonstans. Men nej, det här får jag verkligen äta upp. Ja, men Leo, ta hand om dig så hörs vi snart igen.
Det gör vi, skitsur. Bra.
Och fina sig.
Hej, hej, obrigado.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.